Jag har med mig i studion just nu kulturredaktionens första kedja som presenteras den här veckan av Kia Svetihin, Marit Lindqvist och Anna Dönsberg. Välkommen.
Tack så mycket.
Tack.
Det är en ganska festlig vecka det här. Jag kan tänka mig för just en kulturredaktion så är det här extra spännande. För det finns säkert till exempel i litteraturen en hel del böcker som ni gissar och tippar och funderar på att vem är det månne som kan vinna. Vem vill inleda? Kanske Marit inleder det här?
Jag tänkte inleda lite med att det har ju varit en väldigt turbulent tid för Svenska Akademien de senaste åren. Och nu idag så man frågar ju sig hur mår den här akademin egentligen efter hela debaklet. Och när den nya ständiga sekreteraren Mats Malm besökte bokmässan i Göteborg här förra helgen så frågade man då honom att hur den stämningen är i akademin just nu. Och då sa han att den är väldigt konstruktiv. Men att det har givetvis gjort ont och det finns blåmärken och bandage. Men att man också känner en väldig glädje över att man äntligen nu i december kommer att kunna ta emot nya ledamöter. Och då kommer man också att vara fulltalig, alltså 18 ledamöter för första gången på 30 år. Och det är ju ganska kul.
Mm. Jag tycker liksom att när det gäller Nobelpriset, litteratur och hela det här. Jag vet inte om man kan kalla det spektakel, för jag tycker det har varit en ganska grav kris som har omgett det här priset de senaste åren. Jag tänkte jag kan ge lite bakgrund till det hela. Svenska Akademien grundades av Gustav III i slutet av 1700-talet. Det här var helt en kopia av, jag gör likadant som i Frankrike, så man ville ha en fransk akademi så gjorde man en svenska akademin. Och då, alltså 18 ledamöter som alla har var sin stol och de utser då Nobelpriset. Pristagaren i litteratur. De ger också ut Svenska Akademiens ordlista, SAOL, som jag hoppas att de flesta känner till. Och sedan 1893 så arbetar akademin med Svenska Akademiens ordbok. Men jag har numera liksom, efter att jag har också läst på ganska mycket så här, det har kommit böcker kring Svenska Akademien och så vidare. Jag har lyssnat på dokumentärer, jag har tittat på dokumentärer. Det slutna sällskapet till exempel kom för ett år sedan ungefär. Så ser jag liksom det där som, det som ett kungahus som på något sätt har sunkat ner sig och blivit liksom en sån här lite snuskig dokusåpa. Så nästan också mycket händer det i den här hela historien kring Svenska Akademien. Men var börjar allting då? Jag har faktiskt främst bekantat mig med en bok skriven av Christian Katomeri så Knut Kainz Ragnarund, Svenska Akademin, makten, kvinnorna och pengarna. Och jag måste hela tiden påminna mig själv om att det här är nu journalister som skriver en bok, att jag kan också vara lite kritisk. De tar ganska mycket, tycker jag, sida i den här boken, men den är väldigt intressant. Man undrar ju att vad är det som får en sån här 230 år gammal kulturinstitution att plötsligt falla samman? Och jag ser nu ganska tydligt att det handlar mycket om makt och kön, faktiskt. Man kan väl kanske säga det svåra i det här Svenska Akademiens arbete är också att processerna kring att dela ut det här priset är så jättehemliga. De är inte alls genomskinliga eller transparenta på något sätt. Ingen har möjlighet att granska förfarande för att se om det finns maktmissbruk eller om vänskap har på något sätt påverkat. Det visar det ju sig att det har gjort nu att vissa av ledamöterna sätter vänskapsbanden före Svenska Akademiens uppdrag. Man kan ju också se vad som har hänt. Konsekvenserna av allt det här är att drygt ett år efter att anklagelserna mot kulturprofilen Jean-Claude Arnault blev kända så har 5 ledamöter lämnat sina platser permanent. Nobelpriset i litteratur har ställts in och institutionen har nästan fallit. Jean-Claude Arnault är idag dömd till 2,5 års fängelse för 2 våldtäkter. Han kommer faktiskt ut om ett år, läste jag just. Den enda som får besöka Jean-Claude Arnault är jag antar hans fru Frostensen, men också Horace Engdahl brukar spendera mycket tid med Jean-Claude Arnault så att han ska kunna komma tillbaka till sitt liv utan problem. Det här blev jag jätteupprörd över. Jag blev faktiskt jätteupprörd över mycket jag har läst. Att jag hade ingen aning om att det fanns så här mycket snusk bakom allt det här. Men vad hände egentligen? Jo, MeToo hände i oktober 2017. Det är alltså redan också en tid sedan allting går så snabbt. Då alltså ställde 18 kvinnor anklaga i Dagens Nyheter. Så anklagade de, då hade man inte namngett den här kulturprofilen som han kallades. Men det var alltså Jean-Claude Arnault som alltså är Frostensons, vad heter hon?
Katarina Frostensons.
Katarina Frostensons man, fortfarande
ja.
Man. Och hon har dessutom skrivit en bok som kom ut helt nyligen här på hösten.
I våras, ja. Som heter K. Ja.
Och där hon faktiskt försvarar ju honom. Alltså hon älskar sin man och hon försvarar honom. Hon var också vittna i rätten. Men vad det där... vad som sen hände var alltså att den här DN gjorde det här avslöjande med 18 kvinnor som anklagade kulturprofiler. Det var ju ganska alltså allvarligt eftersom också Svenska Akademin hade så jättenära kopplingar, bland annat att han var gift med en av ledamöterna. Men det hade också skett läckor, alltså det började läcka vem det var som skulle få de här priserna.
Mm. Och att Akademin gav ett ganska stort bidrag årligen till det här forum som är en sån här kulturell scen i Stockholm som ägdes av Jean-Claude Arnault och Katarina Frostenson.
I varje fall de meddelade att det kommer inte att delas ut ett Nobelpris i litteratur 2018. Därför delas det ut dubbla pris i år.
Det var ju alltså Nobelstiftelsen som verkligen sitter på pengarna som sa att nu har ni inte tillräckligt mycket förtroende. Eller ni har inte vårt förtroende så nu blir det ingen utdelning.
Och den här, en massa människor började ju lämna sen också sina poster. Det blev ju liksom lite svårt för dem. För det finns väl någon sån här regel också, att de kan inte rösta, de kan inte liksom komma fram med nomineringar. Om inte sitter
man, kan inte välja in, man kan inte välja in nya ledamöter utan att det finns tillräckligt många sittande ledamöter, arbetande ledamöter så att säga.
Den 18 januari så stod det klart att Katarina Frostenson faktiskt lämnade akademin. Men hon fick en livslång ersättning på ungefär 1200 euro i månaden.
Mm, plus att de får bo kvar i en lägenhet som Svenska Akademin har, alltså en sån här arbetslägenhet.
Ja, det är säkert inte en sån här liten etta i utanför stan.
Jag försvarar det här nu. Jag tycker att det är bra att hon får den här pensionen. Jag tycker att eftersom hon inte valde själv, och det är ju faktiskt inte heller hon som har gjort det som han sitter i fängelse för.
Nej, så, men hon har ju nog läckt.
Ja, det är ju inte bevisat. Det kan ju vara någon annan också.
Men bland annat, nu är det här lite sådana nippelitieter som jag säger, men när jag läste den här boken så kom det fram att innan Sara Danius blev tillfrågad om hon ville komma med, alltså att hon skulle få en stol i Svenska Akademin, så ringde förstås Jean-Claude Arnault och frågade, skulle du kunna skicka din CV? Mm. Och det där, nu är det ju alltså, att nu kan man ju då tänka sig att det inte var nu kanske bara för att hon skulle koka kaffe. Utan nu kanske de hade någon tanke där bakom att hon kunde ju nog ana sig till det. Men efter sammanträde i Svenska Akademin den 12 april 2018 så lämnar också Sara Danius posten som ständig sekreterare. Och det visar sig alltså att, eller enligt Sara Stridsberg som också satt, hon sitter väl inte heller med, de har ju avgått. Så säger hon att det var att hennes krav, Sara Danius, att hon avgår om också Katarina Frostenson avgår. Så det blev ju en maktkamp kvinnorna emellan också. Och jag vet inte om ni minns, men det blev ganska mycket sån här då när Sara Danius måste avgå, att man så knytblus, hon införde knytblusen, den trendade på Twitter. Och många liksom politiker kände sig, bland annat kulturministern i Sverige fotade sig med en knytblus, och det var demonstrationer och så vidare. Och Sara Danius har efteråt sagt att alla traditioner är inte värda att bevara. Jag tycker att det är helt bra sagt. Nu finns här alltså 1000 miljoner olika vändningar, och jag har suttit och rivit i håret nästan av mig, för det är så många vändningar fram och tillbaka. Men har jag rätt att säga att den värsta krisen i Svenska Akademin är ju nu över?
Jag skulle säga att vi får hoppas det. Alltså åtminstone verkar det som att de jobbar väldigt hårt på att återfå sitt förtroende. Till exempel det att man nu äntligen har lyckats välja in nya ledamöter så att man är fulltalig här så småningom. Det är ju väldigt positivt, och att man också har gått in för att öppna upp akademins arbete. Bland annat så vet jag att man diskuterar mandatperioder, att kanske tidsbegränsa dem. Man diskuterar också en åldersfråga. Nu sitter ju ledamöterna på livstid, men frågan är om det är så klokt och så vidare. Så att man vill på många sätt öppna upp sitt arbete och få det här förtroende, både för akademin och också för Nobelpriset i litteratur, som ju faktiskt är det mest prestigefyllda litteraturpriset i världen idag.
Yeah. Det här är en otrolig soppa. Alltså jag sitter själv med båda öronen och alla mina sinnen och försöker förstå vad det är du, Kia, berättar. För att, jag menar, nu har vi redan pratat i 10 minuter och jag har 10-20 frågor här framför mig, varför det är på ett visst sätt. Vet ni vad jag tycker att vi gör? Jag tycker att vi tar en liten paus och lyssnar på musik, och så försöker vi reda ut de här begreppen och få lite kanske tippningar också inför hur det kommer att gå i fortsättningen. Och kanske jag får några svåra frågor besvara det här. Men först musik. Nobelprisveckan den har inletts och det har ju varit en hel del skandaler kring Nobelpriskommittén, framförallt i Sverige. Vi fick höra en hel del om det här före låten. Kia Sutihin, Marit Lindqvist och Anna Dönsberg är med mig här i studion från kulturredaktionen. Många saker som jag funderar på när jag hörde det här och hör kring det här så kallade gänget som nu sitter där och vet en hel del och delar ut priset till vänster och höger. Mycket prestige verkar det finnas här. Men det här med den här transparensen, varför finns det tydligare? Varför är inte man mera öppen? Varför är det som ett hemligt sällskap med en massa snuskerier som det verkar som?
Nej, jag kan svara så där helt direkt att det där att jag i och med att jag lärde mig eller har lärt mig mer och läst på mera om hela det här snuskiga sällskapet, så kan jag ju tycka att det är jätte, alltså det är för att de vill dela ut sina pengar till sig själva och skaffa mera lägenheter till sig själva. Och det verkar som att de är, att jag läste ju också den här Svenska Akademin boken att Svenska Akademin, så det är Svenska Akademin som började Svenska Akademin, men de valde att börja kalla det för Svenska Akademin under Horace Engdahls tid som ständig sekreterare för att lyfta sig ännu lite mer över om alla andra och att de vill ännu mer stå i sin elitklubb och klappa varandra på axeln liksom och vara sådär att de nästan pratar om sig själva i tredje person för att de tycker att de är så fina.
Men hur blir man medlem här då?
Man blir medlem om de andra vill ha en med. Det är alltså en grupp som tillsätter sig själv och det är en illa sak så att säga. Och dessutom alltså så är de är inte ansvariga för staten, de är inte ansvariga egentligen ens inför hovet, kungen är en beskyddare, men de kallar sig själva nästan anarkistiska. Och det som de kommer överens om på sina möten, det får inte yppas överhuvudtaget.
No, hur länge är man då medlem om man blir då?
Tills man trillar av stolen.
Oh, yes,
det är så
okay.
Absurt egentligen tycker jag nu när jag hör när jag hör mig själv när jag hör dig Anna säga det här. Så det är ju sån här invärtes beundranklubb. Liksom, hur ska man ens bli invald i det där om det är ju ett gäng ren som sitter där och väljer in?
No, det enda regeln som finns är att de ska vara aderton. De ska inte vara 18, de ska vara aderton, för det låter så bra. Och sen har de, alltså deras huvudsakliga uppgift är ju den här att värna om det svenska språket. Och det här med att välja litteraturprisvinnare, det är ju en uppgift de fick först mycket senare. Mm. Och den har ju då gett internationell uppmärksamhet. Och antagligen är det här en klubb, en långa tider var det ju en herrklubb, som på något sätt korrumperar i det att den är så hemlig, det finns ingen som kan ställa dig till svars och du kan dela ut favörer både till höger och vänster.
Det är något spännande det här, jag ser det lite utifrån och inte kanske så insatt i den här verksamheten och Nobelpris överhuvudtaget, men jag kommer kanske mera från sportvärlden och där ser vi också lite samma sak med stora förbund som FIFA som under de senaste åren så har en och en annan ledare därifrån skakat gallar och det har kommit fram, nystats fram det ena med det tredje också här. Märkliga incidenter och korruption och mutor och det ena med det tredje. Mm. Varför blir det så här? Är vi människor sådana som då det blir ett lite mer slutet sällskap så då korrumperas man?
No, det ju handlar om makt och pengar och inflytande förstås. Men jag tror ju som sagt nog nu att det goda som har kommit ut ur hela den här härvan är ju att jag tror faktiskt fast och är övertygad om att Svenska Akademin är tvungen att revidera sig på många punkter och det visar de ju nog också att de har gjort, tycker jag, i och med att öppna upp olika frågor och så vidare. Och också det här med Nobelpriset, att Nobelstiftelsen som då som sagt sitter på de här pengarna, de ställde ett ultimatum och sa att nu är förtroendet i botten. Vi kommer inte att kunna dela ut ett Nobelpris i litteratur år 2018, vilket betyder att det sköts på. Så att i år då så kommer man att dela ut ett pris för 2018 och ett pris för 2019. Och också som ett krav var att den här Nobelkommittén som består av 5 ledamöter för Svenska Akademin. Idag består den av 4 eftersom Horace Engdahl avgick eller så att säga tvingades utgå från den här kommittén. Så tillsammans med en utomstående expertgrupp på 5 personer. Så de här 9 stycken är ju nu de som under en övergångsperiod på 2 år kommer att föreslå för resten av Svenska Akademin vilka författare som är aktuella för Nobelpriset i litteratur. Så att man har ju gjort ett sådant här arbete. Och i helgen så kunde man läsa i Dagens Nyheter att Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten, så han konstaterade att han skulle vara väldigt glad om det här systemet också skulle kunna fortsätta i framtiden, att man skulle ta konkret hjälp utifrån i det här arbetet.
Ja, är det någonting som stoppade att man skulle kunna göra det?
No, det är akademin själva i så fall, om de tycker att nej, det här ska vi klara internt, för att det är ju klart att risken ökar ju alltid med det här med läckor om det är väldigt många utomstående, även om de här utomstående teckna under ett sekretessavtal för livstid förstås, för de kommer ju åt en massa information, intern information om Svenska Akademin och Nobelkommitténs arbete. Så att det är nu de enda som då i så fall kan säga att nej, nu räcker det, att det här var bara en tillfällig sak. Så alltså de ska utse nu då 2019, det här årets och nästa års Nobelpristagare i litteratur.
Men kan man inte vara orolig här nu för att det blir liksom jättetråkiga och icke-överraskande till exempel pristagare?
Nej, det, det behöver inte betyda.
Men kan jag det vara så att de väljer in att alltså, de nya ledamöterna blir jättetråkiga och strömmande på något sätt?
Nej, det tror jag inte. Alltså de här fem externa sakkunniga som sitter i den här Nobelkommittén är litteraturkritikerna Mikaela Blomqvist, Rebecca Tjärde och Kristoffer Leandor, författaren Gun-Britt Sundström och förläggaren Henrik Petersen. Och från akademins sida så har vi Anders Olsson som är ordförande. Sen har vi Kristina Lung, Per Westberg och Jesper Svennbro. Och jag tror på riktigt att vi kommer att få ganska spännande namn att läsa, så att säga. För de har ju haft sina... Alltså den här processen går till så att Nobelkommittén tar ställning till olika namnförslag som kommer in från olika akademier, institutioner och samfund över hela världen. Tidigare Nobelpristagare kan föreslå namn. Professor i litterära och språkliga ämnen vid universitet och högskolor kan komma med namn. Olika författarorganisationer, och sen kan också akademin själva komma med namn. Så att de har ju, ofta har de flera hundra namn som de sen kokar ner först i en lista på 20 namn under våren. Och sen inför sommaruppehållet så har man kokat ner den här listan till 5 namn. Och då ska hela akademin ska läsa det här alltså. Mm. Men nu har jag förstått att i år så har man haft 8 namn på den här shortlisten, så att säga. För att det är 2 pris i år.
Ja, hur ser det ut? Hur ser era tippningar ut? Jag vet ungefär vad vadslagningsbyråerna säger, men de brukar inte nödvändigtvis alltid ha rätt. Vad säger ni?
Ja, det ska bli intressant, för att jag kan berätta en liten anekdot. Mm. Vet ni att det här mannen som börjar ropa äntligen när det här namnet kom, så det var i samband med att Nadine Gordimer fick det 1991. Mm. Och då hade det gått 25 år utan att en kvinna hade fått det. Så om jag skulle få råda, vilket jag förstås inte får, så skulle de vara full av god vilja och ge det båda två åt en kvinna, men antagligen så blir det en man och en kvinna. Inte för att jag vet att man nu ska alltid tänka på kön, men just i det här fallet, 14 kvinnor av 114 pristagare, det är nog lite dåligt.
Det är ganska dåligt, ja.
Pinsamt tycker jag att de ska skämmas.
Ja, de skäms säkert. Så följaktligen så tippar jag att kanske den kanadensiska poeten Anne Carson kan få det. Hon ligger ganska bra till. Eller så Marie Kondo från Guadeloupe, som ju faktiskt fick den nya akademiska priset i fjol. Men jag har förstått att, ja, nu tar hon säkert emot det, jag vet inte.
Var det inte hon som hade sagt att hon vägrar ta emot
det? Nej, det var Jamaica Kincaid. Det, okay. som, men man
varför,
vet ju.
Varför vägrar hon?
Det snuskigt vet pris.
Det vet vi inte. Nu kan det ju hända att närmare 1 miljon euro kan få en och annan har hjärtat att ändra sig och tänka att kanske ändå.
Plötsligt vänds kappan.
Ett annat namn som ju finns då på allas läppare, Margaret Atwood.
Ja!
Och med det så skulle de ju ta ett ganska tryggt steg, därför att dels så är hon ju faktiskt, jag menar alla människor känner till henne nästan så här, och hon har en gedigen produktion, hon börjar vara i den åldern att hon mycket väl skulle kunna få det, och hon är verkligen med i tiden.
Ja, och det skulle verkligen, alltså om man tänker på hur symboliskt laddat ett sånt pris är, jag vet att Anders Olsson som ju är ordförande i Nobelkommittén, han har ju velat släta över det här, att vi ska inte nu liksom läsa in allt för mycket i det här. Men Margaret Atwood, som har skrivit väldigt mycket om maktrelationer och övergrepp och så vidare, så hon skulle nog symboliskt sitta ganska bra i det här sammanhanget.
Och så tycker jag på något sätt att alltså jag är magister i litteraturvetenskap, och jag tror att jag 9 gånger av 10 vet jag inte vem de här författarna är. Men Margaret Atwood är en av mina liksom största författare. Och jag liksom kan våga kanske till och med säga att de flesta idag vet vem hon är på grund av den här Handmaid's Tale hennes bok som sedan mera en serie. Så hon har liksom tagit in finrummet i populärkulturen, och därför tycker jag också att tänk att det skulle vara en författare som Jukka, till och med du skulle kunna vara sådär att jag har hört hennes namn, jag vet vem det här är.
Ja, no, inte ska vi nu tro att de alltid alla har varit väldigt okända, utan de har nog hållit sig ganska mycket till vita män som skriver stora romaner som många har läst.
Men, ja, det som jag skulle kunna säga är att jag kontaktar våra nordiska kollegor runt om, alltså på NRK, Danmarks Radio, Sveriges Radio och Islands Rov här också, för att kolla vad de tror. Och den artikeln kan man läsa på svenska.yle.fi, och där sa bland annat Klaus Rothstein från Danmark, han sa att helst av allt skulle han vilja bli överraskad. Han vill inte bli bekräftad i sina gissningar, utan han skulle vilja bli överraskad. Och det är kanske det där just som vi alla ändå hoppas på, att där på torsdag strax efter 14:00 när dörrarna i börssalen öppnas och de säger att årets Nobelpristagare i litteratur eller 2018-2019, att det är namn som vi tappar hakan, för då är det ju det roligaste.
Som med Bob Dylan, kommer ni ihåg när det kom? Då tappar jag nog hakan.
Ja, fast hans namn hade funnits nog redan länge. Att det har nog funnits andra namn som folk har varit här, att ett ögonblick och ingen riktigt sådär har ropat äntligen. Men det finns alltså, det finns många kvinnor som jag tycker skulle kunna vara helt värda det här, som John Didion som har skrivit journalistik. Men sen, de har ett problem med engelska, så att det roligaste på sätt och vis, även om vi hamnar på det hala, vi som ska försöka låtsas att vi vet någonting, skulle vara om det skulle komma någon helt, alltså från Asien, Afrika, något helt nytt namn. Ngugi wa Thiong'o har länge varit nämnd. Men han är kenyan, han har skrivit på engelska, sen har jag gått över till att skriva på kikuyu. Och många av hans böcker är översatta till svenska, för att han studerade vid Dramatiska institutet 84-85. Så där skulle vi ha en kompromiss, det skulle vara en röst från Afrika, men visserligen det är en man och det är en av de här 80-årsklassen, han är född på 30-talet. Men vi får se, jag menar som sagt det är två pris, så det är något sånt.
Har vi några nordiska kandidater överhuvudtaget?
Oh ja, det finns åtminstone, om man får tro våra nordiska kollegor, så den norska författaren Jon Fosse är ett sånt här namn som ständigt dyker upp. Han är en minimalist som skriver både prosa och dramatik och essäer. Och han skulle inte vara oäven alltså. Ja, han fick Nordiska rådets litteraturpris för några år sedan, så att, kan hända att det är dags för Nobelpriset nu.
Jag slår slag i saken för en ung kvinna. Chimamanda Ngozi Adichie skulle jag jättegärna säga att skulle vinna. Jag tänker så att hon är säkert för ung för att vinna, för man måste ändå ha ett så, på något sätt, så stort livsverk bakom. Man måste skriva så mycket.
Ja, priset kommer för ett livsverk. Ja. I början så gav de det för enskilda verk, men sen dess så har de gett det för livsverk. Och jag tror att hennes namn, om inte hon nu får det nu, så kommer nog att hänga med.
Ja, jag hoppas det. Alltså, det är en nigeriansk författare som skriver på engelska å andra sidan, men ja. Jag håller på henne och på Atwood, men jag tänker också att det kanske är sant som, vem var det som hade sagt, att den överraskningen är nog kanske ändå det roligaste, att jag behöver inte bli bekräftad. Mm. Men det skulle nog måste vara en kvinna, helst på båda priserna tycker jag.
Ja, jag håller med.
När får vi reda på det här då?
På torsdag den 10 oktober strax efter 14:00 så kan ni knäppa på antingen Yle Vega, eller sen kommer vi att ha en livestream på webben också. Sändning där, så att vi hörs i alla kanaler.
Och jag kan säga att det är nog så spännande den där tiden. Liksom när det kommer då 13:00 i Sverige, alltså 14:00 här. Så man är nog att, jag har inga naglar kvar på fingrarna sen mera. När det där priset kommer, sen är man ju helt i panik. Vem är det här? Vad är det här? Men nu ska vi är samlad trupp.
Vi ska vänta på Mats Malm, den ständiga sekreteraren.
Ja. Det blir spännande det här efter den här diskussionen. Så jag som nu har varit sådär kanske halvt intresserad, nog nyfiken. Men efter att ha hört den här diskussionen så jag vet vad jag kommer att göra på torsdag den 10 oktober 14:00. Då sitter jag fastklistrad och lyssnar på er eller tittar på er. Eller hur man nu sen då gör via arenan eller Yle Vega. Jag får i det här skedet av kvällen, vi skulle säkert kunna prata om det här en timme till. Lätt, Kia Svetihin, Marit Lindqvist och Anna Dönsberg. Tusen tack för det här.
Tack så mycket.
Tack.